Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24, fortsättningen, uppföljningen. Och det här är lite av en final. Det är 100 dagar in i Trumps envälde, höll jag på att säga. Vi ska prata om det och summera lite grann vad som har hänt utifrån en del undersökningar, viktiga undersökningar som har kommit. Det är jag, Henrik Thorsson, Klaus Stolpe, välkommen med.
Tack.
Ja, det har ju varit en sannoliken märklig tid och vi har ju återkommit trots att vår serie ju egentligen förra året var det ju då som den hade sin huvudsakliga del. Och vi har pratat om det här med uppföljningar i polls, alltså undersökningar, väljarundersökningar, attitydundersökningar, och det har vi ju faktiskt diskuterat en hel del. Nu har det kommit spännande nya vändningar. Jag skulle säga att det har ändrat sig lite grann mer nu än det har gjort förut. Vi ska prata om det. Men en sak som jag tänkte säga först, det är det här med 100 dagar. Varför är det sån otrolig fokus på det med 100 dagar? Det är som en sån här helig gräns som... Det är så inarbetat, eller varför är det nu så viktigt?
Ja, det har väl egentligen att göra med Franklin D. Roosevelt från då han kom in med dundar och brak. Och då var det ju en enorm lågkonjunktur då. Den här Wall Street-kraschen inträffade ju kort tid före han, vad heter det, blev vald då. Och det där, eller inte kort tid, det hade ju präglat Herbert Hoovers hela presidentkarriär från hösten 29 och framåt. Och sedan kom Roosevelt då och utlovade en New Deal, en kortspelsterm, en ny giv för det bortglömda folket, och då skulle det hända en massa och staten skulle måste ta ett större ansvar, vilket ju gick stick i stäv med amerikansk tradition som går ut på att själv är bästa dräng och så vidare. Och då under de första 100 dagarna så skulle han då genomföra en massa bestämmelser om sån här nödhjälpsarbeten och det ena med det tredje. Man kunde ha två separata program om egentligen. Och då blev det blev på något vis intressant det där. Vad händer under presidentens 100 första dagar? Så det har på något vis levt med sedan dess. Och sen efterhand så har man ju börjat med de här så kallade approval ratings. Som ju inte fanns då Roosevelt tillträdde först och så. Och sedan så har ju folk börjat intressera sig för att hur ser presidentens popularitet ut från att han har dagen då han har svurit presidenteden fram till hur det ser ut 100 dagar senare. Mm. Det vill säga från 20 januari fram till Valborg helt enkelt.
Men när Roosevelt gjorde det där, sa han i förväg vad du vet att det är, inom 100 dagar ska vi göra det här, eller var det så det blev, eller...
Jag har ett minne av att det var någon som uttalat att nu ska vi sätta full fart här så att på 100 dagar så ska det hända grejer.
Ja, precis. Alltså då skulle man kunna säga att Trump instiftade den nya gränsen. Och det var 24 timmar, eller en dag, som inte sen höll du. Men han sa ju det i alla fall. Men tillbaka till det här med attitydundersökningarna och de 100 dagarna då. Vi har ju då tänkt att prata lite om den här Pew Institute. De har gjort någonting. Och då, det som jag har lärt mig av dig, det är ju att vi ska inte titta på enskilda sådana här undersökningar i allmänhet, utan man borde titta på ett brett spektrum, och det är det som Real Clear Politics presenterar. Nu är rörelsen likartad överallt i och för sig, men vad är Pew Institute, kan vi berätta igen, det har vi gjort förut, men det vore bra att veta, och sen också varför du uppfattar att det är trovärdighet, extra trovärdighet den här gången.
Alltså det är ett Pew Research Center, så det är ett sånt här ansett forskningsinstitut som helt enkelt har stora resurser att göra ordentliga medborgarundersökningar. Att det handlar inte bara om att man ringar upp och frågar att tycker du att presidenten gör ett gör ett bra jobb, jag har tack och en bra, trevlig helg ungefär, utan de här så har ju ett större sampel. Det vill säga det här fallet så det var väl 4000 människor som blev ombedda att vara med, och sedan så var det, om vi ska peta noga då, 3589 som var med. Men att det var ju väldigt sådana djuplodande undersökningar. Det måste ha tagit ganska länge att liksom delta i det där, för att det var som att vilka av följande, att man skulle rangordna vilka åtgärder av Trump man tycker bäst om och sämst om, och sedan så slår man ju ut det där på ålder och kön och dittan och dattan och vägde ihop sen, så att det är som en, det är så mycket mer seriöst än om du bara ringar på slump ungefär och frågar. Det känns mer, ja, trovärdigt helt enkelt.
Och då, men det som man har sett, vi reagerade ju på en DN-artikel för någon vecka sedan, eller jag gjorde det, och våra vägnar, där man förutspådde ras för Trump, och då i det läget var inte det sammantagna resultatet från olika undersökningar ras, utan det var en liten rörelse minus. Men efter det har ju det faktiskt rört sig mycket mer neråt, och det är väl det som den här Pew också bekräftar. Så nu kan man väl säga att man har en ganska bra också bred bild, eller hur, av läget just nu?
Jo, och till och med Trump har ju reagerat på dem. Han säger att det är fake news, så att, men att det är ju, dåliga nyheter för honom är alltid fake news.
Ja. Nej, men det, han ska ju, var det valfusk? Han anklagade på sig för valfusk, och nu ska han driva processer mot dem, de som har mätt och så vidare.
Att en väsentlig poäng här, så tror jag ändå att då vi som pekar på att ja, att Obama hade si och så, eller Bush hade si och så, men att det som ju skiljer Trump från andra presidenter, att han, de andra så har väl åtminstone en ambition om att bli omtyckta, att bli en hela folkets president, men han, det har ju inte han, utan han är ju nöjd bara han får sin vilja igenom helt enkelt, så att han har ju en helt annan strategi, så att det är ju inte heller konstigt att det går neråt. Men jag tror att han är mindre ledsen för sin, innerst inne, mindre ledsen för sina siffror än vad en annan president skulle vara om det sjunkade, för att han har ju alltid den där, det är ju alltid det där vi mot dem, det här konfrontationsstilen och så vidare.
Men han vill ju ändå att de som hans anhängare ska tro att han är en vinnare. Och det är mer det varför han säger emot och håller på, än hans egen känsla, tänker du då? Att,
tror jag ju. Jag tror inte att han ligger sömnlös för det helt enkelt.
Men i alla fall, om vi tittar på den här Pew Research Center då. Vad är det liksom första att ta in här från den, tycker du?
Från att han tillträdde till dags dato, så hade ju hans approval ratings enligt Pew sjunkit från 47 till 40. Det vill säga, approval ratings är ju att tycker du att presidenten gör ett gott jobb. Jämför jag med Real Clear Politics, så att där är nog siffrorna högre än 40%, det vill jag ju betona, men att det ligger väl på en 44 där eller något sånt. Den undersökning var han har lägst är väl typ 42, var han högst är 49, men att det är helt enkelt andra siffror som har gällt för andra presidenter, att inte vara, vad ska vi säga, inte vara nu Biden superpopulär vid motsvarande tidpunkt eller ja, vem vi nu vill ta, men att det är ändå så att Trumps siffror vid tillträdet så var under 50%, det brukade inte vara, det var alltid liksom mellan 50 och 60%, och efter 100 dagar så, även om det då för vissa har gått neråt, jag tror att det var för Clinton så sjönk det en del där i början, men att inte var det som ens i närheten av några sådana siffror, så att han skiljer ur helt och hållet. Och sedan då finns det ju, då kan man ju då det får man ju tro på om man vill då, och det är ju klart att de här som alltid håller på Trump så säger att ja, man vet ju hur det är med media och bla 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 bla, men den diskussionen så orkar jag nu inte ta med folk, utan det är helt enkelt så att det här Pew Research Center är ju partipolitiskt obundna. Det ser man ju också på att det är det här, inte skiljer det mellan demokrater och republikaner i något annat, på något annat sätt än med Trump. Jag menar, vare sig vi jämför Reagan eller pappa Bush eller sonen Bush med Obama eller Clinton eller någonting sånt, så det är snarast, tror jag, väl snarast så att det är liksom dött lopp där om man skulle jämföra snittet av demokrater och republikaner.
Mm. Men när man tittade på den där listan över tidigare då, som du sa, då Trump ligger absolut sist vad det gäller 100-dagarsstrecket och dessutom sämre än han själv låg när han var sist. Men det som var intressant var ju, dels var det ju Roosevelt som du nämnde i början, som där man inte hade först några undersökningar, men han är med då i sina senare omgångar där på siffrorna. Men den som hade högst, det var ju Truman på 100 dagar. Det var helt inte enligt det där jag såg. Och det är intressant att han, oavsett om det var rätt exakt eller inte, så hade Truman väldigt högt. Och vi har ju pratat om Truman i vår serie förstås, om alla presidenter, hur han kom till då när Roosevelt ju dog och visste inte ens något om atombomben ungefär, Truman och så vidare, som han sen då var president när man fällde den. Men vad kan det bero på? Är det för att han, är det lite effekt av Roosevelt antagligen, och sen att han var väldigt känd och respekterad som vice president kanske, varför, eller man hade liksom...
Ja, som vicepresident var han ju ganska okänd, för han hade ju bara varit 80 dagar. Men det här handlar ju om att han tillträdde ju då i, alltså vad blir det, 12 april eller något sånt, 45, och 100 dagar var ju 21 juli eller något liknande, slutet på juli i alla fall, och det betyder, vi talar 45, krig i Europa över, Hitler död. Ja. Tyskland kapitulera, och man håller, det här är ju några veckor före atombomberna i Hiroshima och Nagasaki, men att man såg ändå vartåt det luta, att nu var det över i Europa, och man fick det här fokusera på Stillahavskriget, som då alla kunde notera att det är snart över, och blir det ju. Då tycker man tycker i princip att en president ska ha 100% approval ratings i ett sånt skede. Ja. Men jag menar så att det skulle vara lite konstigt om han inte skulle ha haft höga siffror. Men där är ju också en sån grej som jag har sett i nyhetsrapporteringen i Sverige, kanske Finland också, men att man rapporterar fel, för att det, man säger att Trumps siffror är det lägsta någon president har haft efter 100 dagar på 80 år. Och då tänker man, men det är ju Truman 45, men att det är ju en fel, att det är ju ett missförstånd, det är ju att under de 80 år som man har tillgång till liksom fakta och siffror.
Ja, som man samlat siffrorna.
Ja, precis. Att lägsta på 80 år, så den formuleringen så gör ju att folk tror att jaha, men att det är 80 år sedan någon har haft lägre siffror. Det är ju en helt annan sak, för att jag blev ju själv tvungen att kolla det där, för jag hamnade in i en Facebook-diskussion. Jag tänkte, men att det kan ju inte stämma. Det är liksom, alltså, detta är inte rimligt. Och då är det bara att googla Truman approval ratings 100 days. Så att det var ju klart fallet, när det var 76% eller någonting i den stil.
Men
om man funderar ju att varför tyckte en fjärdedel illa om presidenten i ett sånt skede?
Ja. Men och sen om det är lägre, alltså om det är lägre längre tillbaka i tiden, är ju helt möjligt, och man har inte mätt det, men att folk var negativa till sin president efter 100 dagar, innan det här med 100 dagar ens var liksom påkommet, så det är ju helt möjligt, men det finns inga siffror på det, så att...
Nej, vi kan ju inte veta det, att jag skulle kunna tänka mig, nu blir jag nördig igen märker jag, men att vi tänker oss någon sån där Rutherford B. Hayes 1826, som blir vald under väldigt konstiga former, precis. Och alla tycker att det har gått lurt till. Han skulle kanske inte haft så himla höga approval ratings, eller John Quincy Adams som många tyckte att inte borde ha blivit, för att Andrew Jackson hade själva verket fått fler röster och så vidare. Där kan man ju tänka sig att han skulle lägga risigt till, men att det var lite svårt att genomföra gallupar på 1800-talet, om vi uttrycker saken milt. Så att det där är ju någonting som, det här med stickprovsundersökningar är ju någonting som har kom på mitten av 30-talet.
Men det här med Pew, tillbaka till den där undersökningen där, det som har varit i de andra undersökningar som har gjorts nu under de senaste månaderna, det är ju att det har varit ganska mycket sämre siffror på liksom detaljfrågor än vad man tycker om hans prestation allmänt sett har haft högre och så vissa, särskilt vissa områden haft lägre. Hur ser det ut nu när hans allmän har sjunkit också i den här Pew? Hur ser det ut på de här detaljfrågorna tycker du där?
Nej, det tenderar att vara lägre, att folk får en del då svara att vad tycker de om tullarna, när det är dåligt, vad tycker de om si och så, när det är dåligt, vad tycker de om han sköter konsumtionspriser, när det är dåligt, vad tycker de, jo men han är väl bra, men att det är ju där var han är stark, så det är ju att det är många som stöder hans liksom invandringspolitik, att man ska... Och för många människor då så är det liksom uppvägar. Så att detta kombinerat med att man tycker illa om demokraterna och har fått för sig då att det är ett gäng som tycker att det ska finnas så många kön som helst och att karlar ska få tävla i kvinnosportar bara för att de identifierar sig som kvinna, så kan man vara med i boxning och slå en brud på käften eller något sånt. Så man har en sån här vanföreställning om vad demokraterna står för, så att det är helt enkelt negationer här, eller vad vi ska kalla det. Det vill säga, det är alltså, man tycker inte om utlänningar och man tycker inte om demokraterna, och då säger man att man tycker om Trump, även om man i detaljfrågor tycker att nej, men de där skyddstullarna är inte bra.
Just det. Men
hårdraget, men att liksom dra man slutsatser av de där siffrorna, så det är det som jag kommer fram till. Fake news heter det säkert. Sen då du frågar av någon tokfrans på nätet.
Men alltså, det som har synts i de här andra vi har tittat på tidigare, det var ju att det har varit positivt, plus på den då, som så säger. Men sista veckan har det varit minus också på den. Och jag vet inte hur det var i Pew, om det är liksom fler som är mot Trump när det gäller invandring nu, eller om det inte var det. Men på vissa andra undersökningar har det börjat vända, så att det är fler som är emot hans invandringspolitik plötsligt.
Ja, det kan väl, sånt som styr där är väl att bland annat att den där Garcia, ja. Alltså den där killen som blev utvisad till El Salvador på grund av sina tatueringar eller vad det var. Det visar sig att han har ju uppenbarligen inte något med det här gängkriminaliteten att göra. Men att bli deporterad från tatueringar och sedan att man vägrar att rätta till det, så att han sitter ju då i någon sån här mindre trevlig anstalt i El Salvador.
Så att, men det är ju sådana saker som folk reagerar på efter ett tag, så det här händer ju just nu. Men...
Jo, men att det är ju liksom det här då rättsskyddet kränks och... Om folk då blir övertygade om att det här händer faktiskt på riktigt, att det här är inte något fake news, så börjar man, om man har någon slags rättskänsla, så måste man väl börja tycka att det är lite konstigt, för att det här han, så i den här Pew-rapporten, så det är klart att som du ropar, som du frågar, får du svar. Men att på en sån här fråga om att får Trump driva igenom en åtgärd om en federal domstol, alltså en domstol på sån här överstatlig, mellanstatlig nivå, anser den olaglig, så tycker 65% att det får man inte göra. 65% av republikanerna och 91% av demokraterna, men ändå två tredjedelar av republikanerna. Nej, det är ju svårt att svara nej på en sån sak, att nej, men att lagar, vi har ju Trump, det är han som ska bestämma, det är ju illa nog om en, tycker jag alltså, om en tredjedel anser att Trump ska få bryta mot lagen.
Men om man trodde att alla republikaner tänkte så får man en annan bild i alla fall.
Jo, det, som sagt, enligt den här perioden så att 65, två republikaner av tre så anser att Trump inte får ska få bryta mot lagen, och om de faktiskt är ärliga i sitt svar, så det blir ju fler sådana här märkliga överträdelser från myndigheter som inträffar, desto svårare blir det ju att liksom hålla masken då, att ja, men att vad tycker jag egentligen?
Men hur är det med ekonomifrågan då? För det har vi diskuterat lite grann, att det är möjligt att många människor är lite beredda på att det blir sämre för att det sen ska bli så jättemycket bättre. Men sen tullarna, det blir mer och mer hotfullt med tullarna. Man pratar om tomma hyllor till jul och Barbie-dockorna visar sig vara dyra nu. Så hur tolkar du siffrorna kring just ekonomin i den här Pew?
Ja, alltså... I februari då Trump just hade tillträtt, så då var det 37% som trodde att USAs ekonomi kommer att sämra om ett år, och nu i april då så var det 45%, så att det är ju klart det är ett mönster, men att det är ju inte liksom så tydligt som man skulle kunna nå 8 procentenheter. Det är ju en del, men att man skulle kanske kunna vänta sig att det skulle vara det här fler som skulle, men att det är klart att då vi är framme vid jul och hyllorna är tomma och äggpriserna stiger ännu mer, och du inte har råd att köpa en PlayStation-spel eller den här Barbie-dockan åt ditt barn, så då börjar väl nog en och annan dra öronen åt sig, att vad är det vi håller på med egentligen?
Ja, alltså, där är landet. Säkert en sån fråga som eftersläpar. Om vi säger att det blir sämre på den, så kommer reaktionerna mycket senare än vissa andra.
Jo, och jag menar, blir det bättre så är det en annan, går det åt ett annat håll. Men att det är ju att folk, jag menar, man verkar ju inte förstå de här tullgrejerna, utan tror att det är liksom bolag som ska betala det där. De förstår inte att det är liksom jag själv som hamnar och betalar en större summa om man lägger tullar på en produkt som jag ska köpa. För folks kunskap om nationalekonomi så är kanske inte på professorsnivå alla gånger.
Men hur kan man säga då om allmänt det här att det vänder nu och vad det har för betydelse? Att det är mer tydligt att det går ner för dig i populariteten. Är det en svacka? Hur ser det ut? Vad tror du att du kommer att tänka om när du undervisar till exempel i höst om det här?
Svaret på den frågan är väl egentligen en sak som vi har varit inne på tidigare. I flera sammanhang kanske att i något skede så börjar de få liksom de här republikanerna i senaten och representanthuset mot sig, för de kommer ju ändå att konfronteras med folk på hemmaplan och folk som är ilskna över att äggen är så jävla dyra så man inte har råd att fixa en omelett, så att om vi säger det, så republikanska politiker börjar uppleva att nu liksom har inte vi koll på läge här längre, så då är det ju klart att då går det riktigt på tok, och då kommer han ju att få motstånd där, alltså i senatens representanthus, att han inte är så självklart populär ens inom sitt eget parti. Och så ska vi då komma ihåg att det är ju ändå ganska jämnt mellan de här båda partierna i både senaten och framförallt representanthuset, så att det behöver ju inte vara så många som byter läger eller röstar blankt, så blir det svårt att få igenom någonting. Och en sak som jag då har dålig koll på, men som jag läste i morse, så det var ju att egentligen så har han väl inte fått igenom så himla många lagar i kongressen, utan det sån här så kallade presidentdekret. Och vad är nu det då? Eller presidentorder, vad vi nu vill kalla det. Och det är sånt som gäller medan så länge han själv är president. Så
då, just det.
Det är som inget som det är lagstiftat kring, men det har jag dålig koll på. Så att,
nej, men det, så är det, jag uppfattar också att han har ju undvikit att ta det dit också. Det är ju ganska smart då, genom att göra de här dekreten. Så, men hur påverkar det att de här allmänna siffrorna är sämre och sämre då? Var går gränsen? När kommer republikanerna att börja minska sin hur låga måste siffrorna bli?
Liksom? Ja, det går inte. Det är ju sånt som sker gradvis. Så det går inte att säga att då det är ner under 35% så har han inget stöd i senaten. Det går inte att säga på det viset. Det är på samma sätt som att om man diskuterar ett valdeltagande, att hur lågt får den här siffran gå innan det blir illegitimt, att kan man tala om demokrati ifall valresultatet eller vad heter det, valdeltagande är under 50% eller 40% eller något sånt, så att det är lite svårt. Det är ju inte kemi eller fysik vi talar om här, så utan det är omöjligt att slå fast en sån här magisk gräns, utan det liksom börjar ju jäsa gradvis ifall det fortsätter på det här ifall, märkväl, det kan ju hända att det händer någonting och så svänger det uppåt. Men nu talar vi om hur det ser ut efter 100 dagar och hur trenden ser ut nu. Om 100 dagar till så kan det vara annorlunda. Det är ju det vi inte...
Men två saker då, dels förebilder i Europa och dels protesterna mot det hela det här. Det som har talats nu om, och det är beroende på, delvis på att det har gjorts reportage från Ungern i media i USA, där ungrare som protesterar, där är ju en fråga om HBTQ-frågorna, är ju nu mycket demonstrationer kring i Ungern, och då har man gjort reportage där. Då har ungrare ju svarat till reportrarna, att säger till, ni i USA, ni måste protestera nu, det blir för sent sen när man sitter med Orbán i Ungern. Och det här hände för 12 år sedan. Orbán, någon som Trump då ju tycker är fantastisk och berömmer hela tiden. Och så att det har kommit väldigt mycket liksom nu från media, att det här med varning med Ungern som förebild då, liksom att vi måste protestera. Och det har ju mer och mer kommit protester på gatorna. Men det här att det smyger på, det är liksom, det har pratats mycket om det sista veckan. Att förändringen smyger på då, liksom att den här, ja, men där är det ju faktiskt väldigt konstiga saker som har hänt, helt enkelt, i Ungern. Så att...
Ja, det är ju väldigt speciellt. Det är ju inget liksom demokratiskt föredöme, men att om man talar om reaktioner i andra länder, så tycker jag att det här med Kanada är överlägset mest intressant för tillfället, för att det var ju bara häromdagen så var det ju parlamentsval där, och för en tid sedan, alltså då i början av januari, då så var det ju helt klart att de där konservativa skulle vinna. Det verkar ju inte ens vara spännande, det där valet.
Mm, ja, visst.
Och nu vann ju Liberalerna i alla fall med någon partiledare som väl anses allmänt ganska färglös och så vidare. Men att i början av januari så hade ju det där Liberalerna någonting på typ 22% eller något sånt i mätningarna, och det här, han, det är då som Trump börjar på med det att Kanada kunde bli en 51:a delstat och så vidare. Folk blev ju förbannade och de liksom vann ju. Och den här pricken över i var ju att den där kan som ledde de här konservativa i Kanada, det är ett franskt namn som jag vägrar att uttala för att inte framstå som dum bland sådana som kan franska. Så att han blev ju inte ens invald i parlamentet, utan han tappade ju sin egen plats till och med.
Ja, precis.
Och jag menar, jag tror ju nog han hade redan det här han förberett sig på att fundera vilka som skulle ingå i hans regering och så vidare. Men att, så att det, jag har svårt, alltså det är fascinerande hur någon kan påverka ett valresultat i ett annat land på det där viset. Alltså framförallt sabba för den som man rimligtvis vill ha som ledare i det där landet.
Nej, men det visar lite grann att det sätt Trump genomför saker på, det är lite motarbeta sig själv alltså. Och det ser vi också i det som han gör inom sitt land, att det är en stor risk att han snubblar på sina egna insatser ju. Och jag vet inte, det är många som har misslyckats med att göra politik, det är svårt, men i det här fallet så kastar han liksom hinder framför sig själv ju. Även om några av hans idéer skulle vara bra, så förstör de mer.
Det här är en intressant, hoppa tillbaka till den där Pew-undersökningen, för att en av de där frågorna så var att tycker du att USAs roll eller anseende rent internationellt så förstärks av liksom det sätt som Trump håller på, och då var det 38% som tyckte att ja, det blir bättre av Trump hålla på, 50% tyckte att det blir sämre och 12% och följaktligen så ville inte svara. Men sådana då som sa sig vara republikaner eller åtminstone föredrog republikaner, alltså leans, det vill säga republikaner snarare än demokrater. Så där var det 73% som tyckte att Trump gör att liksom att det Trump förstärker USAs roll, och motsvarande bland demokrater så var 6%.
Ah.
Så det illustrerar den där tudelningen väldigt bra, det är ju förstås svårt rent sådär mentalt också, att om du har tagit ställning för eller emot Trump, att sen ändra åsikt, därför att det blir som så cementerat eftersom han har en så pass speciell stil som han har.
Mm. Nej, visst, det är intressant. Men om man tittar då framåt hösten, som sagt, vad tror du nästa 100 dagar, om du bara får gissa fritt och hur du känner för, utan att binda dig vid att sen kommer vi att vända det mot dig. Vad är dina tankar om utvecklingen, alltså nästa 100 dagar?
Ja, det blir ju, då är vi framme vid början av augusti.
Det är inte så långt fram.
Nej, det är ju liksom maj, juni, juli och liksom typ en vecka till sen. Mm. Så att, men det är ju, naturligtvis är det svårt att säga, men att det är ju lätt att tro att en pågående trend ska förstärkas. Sen så brukar det ofta kunna vara ganska lugnt över sommaren, så att det är ju inte sagt att siffrorna påverkas så mycket, så att jag inte tänkte de där banorna, utan det i mitt fall där jag satte mig ner och kollade igenom den där Pew-rapporten. Så jag menar, om ni slår in PEW och 100 och Days, så hittar ni den garanterat på nätet, och den är liksom otroligt användarvänlig med snygg grafik och allt det där. Men att jag är väl fuckidiot på mitt sätt, så att jag tänker närmare att hur ser det ut efter, vad ska vi säga, ytterligare 100 dagar sen. Så då kommer jag att hålla en kurs som heter politikens amerikanisering, och jag tänkte att jag skulle liksom inleda med det här och ta det här nuvarande siffrorna jämföra med hur det ser ut då, och då är vi ju ändå ett halvår fram i tiden, så att då det, jag vill ju inte spekulera, men att det i det här fallet, för att det kan liksom hända så mycket. Säg att Ukraina krig är över och det har kommit en lösning som folk kan vara nöjda med. Jag tror inte, men jag menar, bara en sån sak så kan ju svänga allting över ända, för att alltså i politik så vet man ju aldrig vad som kan hända.
Nej, det blir oavsett väldigt intressant att se. Och frågan är ju om den här nedgången nu på något vis då har en betydelse överhuvudtaget, alltså. Och det får vi ju se längre fram.
Jo, för att jag menar att ett jättebra exempel är ju att jag höll en föreläsning, just den här kursen som jag ska hålla i höst då. Jag tror att det var den kursen, men att alltså 11 september 2001 så stod jag och höll en föreläsning som bland annat handlade om vilka chanser Al Gore ska ha att vinna följande presidentval efter man har förlorat så knappt, och jag förklarade och det kommer jag ihåg exakt vad jag sa, men det kommer jag ut, och så en timme senare så kommer Claes Backholm, en gemensam bekant i oss, och han var en ung studerande på den tiden, och sa att det är två flygplan som har flugit in i World Trade Center. Så jag menar, då liksom ändrades ju spelplanen helt. Okej, det är ju ett extremfall naturligtvis, men i alla fall att vi vet ju inte idag vad som händer imorgon.
Nej, man vet i alla fall med Trump att han gör oväntade saker hela tiden. Det känns ju som de här 100 dagarna har varit 300 dagar som har gått nu. Så
ja,
att
mer än så. För
mer
att
det, än så till och med. Decades.
Man undrar vad den där killen har för typ blodtryck och...
Han är ju så frisk och pigg. Men i alla fall, vi tackar så mycket Claes Stolpe för de här 100 dagar uppföljningen av vår serie om valet. Vi ska bevaka läget och återkomma längre fram säkert vid någon kommentarer. Men nu blir det spännande att se på framtiden vad som händer. Tack för idag.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnar på Omvalet 24, vår podcast om Trumps första 100 dagar och tidigare omvalet förra året. Du kan höra fler olika serier och läsa våra bloggar om USA på idantotalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Där både Klaus och jag skriver bloggar, och sen har vi också vår serie om presidenter i USA, totalmedia.com.